When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ska jag börja?
Age before beauty, eller?
Ja, det är jag som tror det. Jag heter Mick Michaeli. Jag utgör 20% av rockorkestern Europe och jag är 55 och ett halvt år.
Jag är så jävla gammal alltså.
Jag tror det. Jag tror det är så.
Shit. Ja. Är det klart?
Räcker det, tycker du?
Jag heter Ian Haugland och utgör 20%. Jag utgör 10%. Det är bara trummis. Man, jag är ju, av kvalitetsorkestern Europe. Och jag är, vad fan blir jag? Blir 53 år nu i augusti här.
Ja just det, jag är nog 54 och ett halvt då.
Ja, det hade jag tänkt också, jag är så jävla gammal. För att jag blir gråhårig och gråskäggig.
Men ändå. Precis. Nej men det här är färgat grått, det är inte grått riktigt.
Tycker det känns ganska bra. Det är ja, lite förhoppnings- eller förväntansfull ska jag säga. Mm. Så det är lite spännande sådär.
Ja, lite spännande tycker jag känns att vara här.
Inte nervös, men lite sådär pirrigt.
Ja, lite spänd förväntan över att någonting sådär.
Lite blind date-känsla. Nois. Vad ska ske? Ja.
Jag skulle nog inte titulera mig som spirituell, nej. Men jag tror att du är, om man nu ska ha någon gradskala, så tror jag att du, Ian, är något mer spirituell än jag.
Jag skulle nog säga att jag är, jag tror stenhårt på det spirituella. Men jag har själv aldrig haft några spirituella erfarenheter eller upplevelser direkt. Jo, kanske förresten. Men inga direkta konkreta som jag kan sätta finger på. Sådär. Men jag är helt övertygad om att andevärlden, eller det spirituella, existerar. Eller, vad ska vi säga, existerar lika mycket som allt annat existerar, eller lika lite. Så att, och jag tycker det är otroligt intressant.
Jag tycker det ska bli jäkligt kul att träffa både Dogge och Jörgen. Jörgen har ju träffat som hastigast tidigare och sagt hej sådär. Men Dogge har jag aldrig träffat, så det ska bli jäkligt kul tycker jag. Eller det ska bli kul med de båda två, och framförallt kul att liksom komma in lite grann på det här lite mer spirituella. För det är ju ändå en intressant diskussion. Jag tror att det kan ge upphov till en intressant diskussion. Och så ser jag också fram emot att jag har tagit med mig en liten sak. Och det ser jag fram emot att de ska få gissa vad det är för någonting.
Mm. Ja, jag ser fram emot att få hänga med dem. Det är, jag menar, jag känner ju Jörgen sedan ganska många år tillbaka i tiden. I och med mitt jobb som radiopratare så träffades vi i samband med Det Okända, eller ja, något av de tidigare tv-programmen som han gjorde. Och Dogge ska bli skitkul att få träffa och lära känna lite mer på djupet. Han verkar som en skitskön snubbe som liksom helt avspänd. Och det ska bli kul att se om han verkligen är den man tror att han är.
Alltså, det känns 80-tal.
Som fan, gör det.
Du är äldre än vad jag är, men det är en del av min barndom, de här killarna.
Men du, vet du att vi var faktiskt, jag har varit i samma tävling som dem i rockbandstävling.
Är det sant?
Ja.
Hur gick det då?
För oss? Ja, man förstår ju nu varför vi inte blev rockstjärn i alla fall, eftersom de blev de som vann.
Ja, de vann alltså.
Ja.
De var så pass duktiga.
De vann det.
Vilket år var det då?
Det måste ha varit 82, ja.
Och vad, hur gammal var du då?
Då var jag 20.
Men då måste jag fråga, vad hette ert band?
Vad fan hette det? Jag kommer inte ihåg det. Det var nog något sånt där... Eksjö Streeten.
Vad spelar du för instrument?
Jag sjöng.
Ja, du sjöng?
Ja.
Okej.
Okay. Jag gör det fortfarande. Jag sjunger faktiskt lite fortfarande. Men du är inte med. Men du, en av de här killarna känner jag väldigt väl. Mm. Nämligen. Och, men ska vi inte ta hit dem nu istället? För det är riktigt roligt att prata med dem. Alltså de har ju varit med riktigt länge egentligen.
Ja, de har med
riktigt... De är en av de här stora produkterna som har kommit från Sverige och ut
utomlands. Ja, definitivt. Mm. Alltså. Jag tror att de är en av... våra största artister, artistexport i Sverige, bland de största.
Jag tror att jag räknas ihop med Abba och de här.
Ja, det är jag helt övertygad om. Och om jag tänker så här också, de måste ju ha världens roligaste frisyrer.
Ja, de hade ju.
Om jag såg dem idag skulle jag inte känna igen dem, men när jag tänker när man var liten så...
Du menar pudelrock-frisyrerna?
Ja, det var ju så här helt underbara. Det var
kanske pudelrock, jag vet inte.
Alltså hela 80-talet var ju så här, frisyrernas...
Det är så tjejband som sprang kring.
Frisyrernas tid liksom. Idag, jag tycker inte artisterna har så schyssta frisyrer ändå. Nej, liksom. Ja. Men jag tycker att vi hämtar hit killarna.
Ja, det gör vi. Välkomna.
Tackar.
Mick Michaeli tackar. Och Ian Haugland.
Ja, tackar, tackar.
Europe.
Fantastiskt att få sitta här med er.
Detsamma.
Ni är en del av min barndom, fast jag inte är rockare eller något sånt där. Men jag har en liten presentation om er också. Och då måste man ju säga det magiska ordet nästan, The Final Countdown. Mm. Och det var 1986. Jag var 10 år då. Då hade jag rappat i 3 år faktiskt när det albumet kom. Och det var första albumet för er båda, eller hur?
Mm. Mm. Ja,
och bara vilken smäll att bara få vara med på det liksom.
Ja, det smällde till rejält där.
Ja, ni slog igenom på bred front och fick en storsäljande singel med The Final Countdown. Vid den tiden var CBS Records internationals bäst säljande singel någonsin och slog försäljningsrekord som innehades av Wham. Den låg etta på topplistan i 25 länder och på Billboard i USA. Och det här var, det var Mick, Michaeli var med på första skivan och Ian var också med. Och jag tror albumet sålde 6,5 miljoner exemplar världen över och är fortfarande en bestseller. Mm. Ni måste ju ha varit med om livets värsta resan. Mm. Alltså om ni startade så här, alltså, det är väl ingen som slår det.
Nej, det var en rocket ride. Det var liksom, vart ju som skjutna ur en kanon kan man säga.
Ja.
Från att vara ett förortsband från Upplands Väsby, norr om Stockholm, till att bli världskändisar. Det gick så jävla fort. Det hände liksom från 0 till 100 på 2 månader, så var ju Final Countdown en världshit. Mm.
Nu ska inte jag vara fräck, men fick ni ligga? Nej, jag skojar bara. Nej, jag skojar bara. Nej, jag skojar bara. Det var bara ett skämt, förlåt.
Ja.
Men vad hette det? Hur gamla var ni?
Jag var strax över 20, eller 20, eller vad var det? Jag var ju 22.
Det är ju då man har de här drömmen att få göra det här. Och ni fick liksom leva i drömmen. Ja, men inte ligga och få vara rockstjärna liksom. Det är då man drömmer om det. Skulle man inte önska att alla ungdomar fick göra sin dröm när man fortfarande är ung?
Absolut.
Eller hur? Uh-huh. Växer man inte att bli en ödmjuk, schysst människa av det?
Ja, för mig har det varit så. Vi gick igenom mycket skit. Vi hade liksom med management och skivbolag. Och man fick alla de där bitarna med sig också. Så att man fick jag i alla fall efter 80-talseran fått en ganska nykter syn på hela artistvärlden. Liksom. Men när man är där så är man ju på en jävla resa. Liksom. Man fattar inte vad det är som händer. Det går så fort.
Alltså.
Men för mig har det definitivt haft en ödmjukgörande effekt.
Mm.
Och jag är glad att jag var med om det så pass tidigt i mitt liv så att jag ändå fick
ligga.
Fick ligga möjlighet att jobba vidare på min karriär efteråt på ett mera medvetet sätt faktiskt.
Mm. Jag tror att det är en viktig grej för både dig och mig, tror jag, har varit att vi har ju
faktiskt under en period även haft så kallade vanliga jobb.
Mm. Alltså, det är så? Alltså.
Ja,
vad jobbar ni som? Vad var det?
Ja, vi har jobbat på Arlanda och kastat väskor. Och
sålde latrinbilen och tömde flygplan. Och...
Det är så? Alltså.
Ja, ja.
Så, tror man inte när man så
här... Och grejen är, jag skulle säga så här, den erfarenheten är jävligt bra att ha. För då vet man den sidan av livet.
Mm. Man vet var man kommer ifrån.
Ja, precis. Och man har det och man kan skatta sig lycklig. Och känna att, fan, jag är lyckligt lottad som kan hålla på med det här. Ja. Nu för tiden då på heltid. Ja. Så det är en ynnest.
Jag jobbade på Arlanda åren innan jag började med Europe. Ja. Från gymnasiet fram till 84 när jag började.
Det var just då jag blev av med min väska. De åren. Det kom aldrig på det där bandet.
Det var en stor polisutredning. Det var en stor stöldliga som gick igenom som snodde grejer i väskorna. Ja. Det var precis när jag jobbade där. Så att jag var intagen till polisförhör och allt.
Okay.
Därför Europe alltid hade nya väskor.
Exakt. Och nya kläder. Och kommer det vara några konstiga kläder också?
Ja, det var konstigt.
Ja, okay.
Så att det var... Från Arlanda in i Europe och sen efter Europe då började jag jobba på Arlanda igen.
Okay.
Och första dagen på arbetet efter den här långa Europe-resan så sitter jag i lunchrummet. Och det sitter en gammal gubbe där som jobbade alltså innan jag gick med i Europe alltså, redan tidigt 80-tal som jag kände igen. Och så ser han mig så här, kommer fan Haugland. Hade jag varit i dina kläder, då hade jag hängt med garderoben, sa han. Det var liksom efter hela den här resan. Allting hade gått åt helvete. Inga pengar, managern hade dragit med alla deg.
Så fick du det.
Så fick jag det. Satt mig med
positiva ord.
Matlådan överkokade makaroner.
Fast idag skrattar du åt det.
Ja, ja.
Det är ändå härlig hur knäpp musikbranschen är ändå. Liksom. Ja, ja. Man är på topp, men man har inte en krona ändå. Liksom.
Ja. Finns ingen verklighet.
Men sen blir det inte så att det blir ändå härligt att gå på ett vanligt jobb.
Oh.
Det kändes skönt ändå. Liksom.
Jag hade tre små barn. Du vet, räkningarna skulle betalas. Skatteskuld på 3,6 miljoner. Som ett litet bonus för att inte ha några pengar. Managern drog. Men, så det var ju bara liksom, fan, vad ska man göra? Ta liv av det eller ta tag i situationen. Jag valde att ta tag i det hela. Liksom. Och det var... Nej, jag förknippar bara med... Som en jävligt rik lektion i livet.
Ja.
Alltså rik på erfarenhet. Inte på pengar då tyvärr. Mm. Men å andra sidan så är liksom pengar, vad fan, det gör ju... Det enda pengar gör egentligen är att det skapar, ger dig frihet att göra vad du vill. Ja. Men det gör dig inte lyckligare på något vis. Det är min erfarenhet av pengar.
Det kan göra, jag tycker det kan göra livet enklare på många sätt. Ja. För jag har ju varit i den här situationen att jag har haft jävligt dåligt med pengar. Och haft familj som ska försörja, som ska ha mat på bordet. Och det har varit liksom... Alltså min sambo vid den tiden gick ju liksom till så här... Frälsningsarmén och liksom försökte tigga pengar, du vet, från kyrkan och sådär. Och få lite... Men... Det var på den nivån liksom. Okay. Och därför så kan man ju ändå, kan jag känna att ha ett överskott av pengar, det är jävligt skönt. För då slipper du ha den här ångesten varenda dag att du ska liksom försöka och dra in någonting.
Men vad heter det, om jag ställer så får jag säga, har det här gjort, jag frågar dig mycket för att Ian vet jag rätt, men anser du att du har blivit av den här resan att gå liksom, det är ju liksom upp och sen rakt ner i botten och sen börja ta sig upp igen. Mm. Har det gjort dig andligare?
Nej, det tror jag inte. Tror jag inte. Nej.
Du har inte blivit mer intuitiv utav alltså, att känna på det saker. Jag menar liksom, för att det är ju liksom, det jag förstår, ni var ju unga och det, ni gick in i det här. Ni ville ju bara spela rock'n'roll egentligen. Liksom. Det var ju det. Och så blir ni blåsta alltihopa. Jag tänker den, alltså gjorde det mer att känna av andra människor mer för att...
Ja, alltså kanske eller snarare skulle jag säga så här, att det kanske har gjort att jag har lyssnat mer på någonting som har funnits där hela tiden. Mm. Inte att det har blivit mer andligare, men det är kanske det som är att bli andligare möjligtvis. Att man lyssnar mer till intuitioner och det som man känner. Mm. Så kan det vara. Mm. Men jag skulle nog säga att det ligger på ungefär samma nivå. Mm. Ganska konstant.
Men jag måste ju fråga faktiskt, att jag vet ju faktiskt att det var väl igår. Gjorde inte ni något väldigt andligt då? På jobbet har jag för mig. För att lite spektakulärt var det ju.
Det här bröllopet, nakenbröllopet som ni hade på rockklassiker.
Rockklassikers nakna
bröllop. Du var ju pastor där,
vad jag förstod. Jag var pastor,
och du var
kantor.
Kantor, ja, jag får säga organisk. Jag får säga organisk.
Kör ni samma program eller?
Ja, ja. Vi gör vårt helgprogram där och men det var ju lite speciellt.
Det var det, va?
Ja,
jag missade ju själva grejen. Liksom.
Tittar man upp eller tittar man ner? När man
hur fixar du det? Var hon snygg?
Ja, men jag hade på mig läsglasögon. Jag ser så jävla dåligt. Så jag läsglasögon. Men grejen är liksom...
Sometimes I don't believe you.
Men det som är det positiva med läsglasögon, man ser ju ingenting på en halv meter. Alltså, det är klart hiffram, en halv meter. Sen är det bara grumligt. Så det var bara liksom två... skepnad där som bara liksom, som tur var. Men det var intressant liksom, jag blev utsedd att vara någon vigselförrättare liksom, som har ett brustet äktenskap och bakom mig liksom, jävla trovärdigt är det egentligen liksom. Men det var kul, det var och jag fick beröm. De tyckte att du var jätteduktig som gjorde ceremonin. Det kändes så seriöst och så whatever liksom. Jag bara wing it liksom. Men det var kul.
Jag tänkte, det är väl den närmaste anledningen jag har kommit. Nej, men du och jag har ju pratat väldigt mycket om det.
Ja.
Andlighet och sådär. Liksom det var ju så vi träffades egentligen. Det var ju på rockklassiker.
Ja.
Och du var ju inte så speciellt intresserad av det då.
Jag har nog alltid haft en... För mig har nog andligheten alltid funnits i mitt liv, fast jag inte har sett det.
Ja, men du har varit mer agnostiker. Jag tror, jag måste säga att det jag uppfattar med dig också, Mick. Att du är agnostiker, liksom. Nej, men... tills motsatsen är bevisad eller åt andra hållet.
Absolut.
Liksom. Är du dömer inte alltså, så många andra. Gör, liksom, att ni är rätt coola. Jag kommer ihåg där. Det, vi ska inte prata, det var jätteroligt det där första mötet. Och den,
ja, visst.
Liksom det, man satt och sa så. Jag visste ju ingenting. Liksom, och du, han är skum kille det där. Ja. Se vad han sitter och säger nu.
Men, jag... Redan som barn så kom jag nog i kontakt med den spirituella världen utan att jag ens reflekterade över. För att min gudfar, en gammal fiskare uppifrån Nordnorge som hette Idolf. Stor. Idolf. För tydligen så, han var min gudfar och hans fru var gudmor då. Och vi, vid något tillfälle när jag var uppe i Nordnorge där, de bodde i en liten stuga under fjällskammen där, mitt ute i skogen. Och vi var hälsa på dem. Och jag fick någon sån här jävla psykbryt. Bara skrek helt galet.
Varför då?
Nej, jag vet inte. Du vet, bortskämt snorunge liksom.
Ja.
Och så då, och morsan försökte få, jag var ju bara lilliten, jag var ju liksom bara någon halvår eller så.
Ja, okej.
Så att, och då sa liksom Idolf, nej men låt mig få hålla pojken. Så här, och jag hade ju bara gallskriket i en halvtimme liksom. Han tar mig liksom och stryker mig på huvudet och bara mumlar någonting och somnar direkt liksom. Och med, ännu mer intressant med Idolf, han sa till min farsa vid ett tillfälle att om du behöver min hjälp så behöver du bara tänk på mig liksom, eller typ be om hjälp så finns jag där. Och det här, han försvann ju sen och dog ju då något år senare. Och vid det tillfället så var vi på väg på husvagnssemester. Vi stannade till i ett stenbrott. Och jag och min brorsa sprang runt i det här stenbrottet och lekte. Och jag slår en jävla halvnäll och dänger skallen i en sten. Så jag spräcker huvudet. Liksom. Bloden bara forsar. Det här var ju mitt ute in the middle of nowhere. Liksom. Fast ingen sjukhus och läkare någonting. Och då, morsan försökte ju liksom stoppa bloden så gott hon kunde. Liksom. Ingenting funkade. Då tog farsan och gick han iväg och så bad han Idolf om hjälp. Och då slutade det blöda. Liksom, han var en sån healer.
Han kunde stämma blod. Alltså, han var nöjd kan man säga. Kallas det ju inom samerna, kallar man ju för nöjd.
Och han var känd i bygden där. Liksom.
Det är de ju oftast alltså, de här som kan det. Det där är att stämma blod. Och han kan till och med göra det efter att han har gått bort också. Det är jävligt intressant.
Ja, riktigt häftigt.
Man använder faktiskt det fortfarande alltså på Sunderbys sjukhus i Boden, mellan Boden och Luleå. Där, alltså när de har riktigt allvarliga fall, med blöd, alltså, då ringer de till någon av de här nojderna. Måste hjälpa oss att stoppa blodet här. Mm. Och det funkar.
Mm.
Det är intressant den här biten. Alltså, hur det går till vet jag inte. Viktigt är väl att det funkar.
Ja, men precis.
Mm. Så att det är... Ja, men det är... Alltså,
jag tycker det är oerhört intressant alltså, så att, men du har aldrig gjort väsen av det i alla fall med det andliga på det sättet.
Nej, som sagt, det är väl antagligen för min del så har det alltid varit.
Ja, det har nog varit naturligt.
Ja, precis.
Alltså, mer det här att inte skjosa upp det liksom. Nej, i det hela. Det, för att jag tänker mycket på det där. Jag måste få berätta. Jag tycker det var så roligt. Vi har precis lärt känna varandra. Så. Ni skulle ut på turné. Skulle ni.
Mm.
Och du sitter. Satt på jobbet på Rockklassiker. Så inget. Och så om den jävla konstiga anledningen säger jag till men turnén kommer bli uppskjuten en månad. Och han liksom, är du dum i hela huvudet? Så han liksom, du fattar. Du,
bokat och klart.
Det är bokat och klart, det är ju så ni liksom. Ni tog en vecka och någon så ringer. Liksom, fan, jag, kan inte vi bara kompisar, du och jag istället bara. Vadå? Ja men alltså de har skjutit upp turnén en månad. Då ruttnar liksom.
En annan, får jag inflika med en annan?
Får jag bara anknyta till den här med en fråga till dig, Jörgen. Mm. Alltså, hur visste du det då?
Jag vet inte, det bara kom. Och någonstans så det handlar om det. Bara kom. Alltså, jag är sån där, jag har aldrig haft problem att se döda människor. Jag har haft problem att jag säger saker till folk.
Ja, ja, ja.
Är du med? Utan att det, jag vet inte vad jag får ifrån. Jag har gjort det massor med gånger. Liksom, just att jag bara spyr ut det. Va? Mm. Sen kan jag göra lite läggningar och lite annat. Sånt där. Vi ska leka lite med dig sen, Mick.
Får jag fråga en sak till dig, Mick? Du är ju den som spelar pianot i gruppen. Så där. Och Final Countdown är ju, det är ju en slinga där. Är det du som har kommit på den? Eller?
Nej, tyvärr. Då hade jag inte behövt jobba på Arlanda.
Jag bara var nyfiken hur den slingan kom till.
Det var sångaren som gjorde den, Joey.
Joey gjorde den?
Ja, okay. Joey, ja. Så att det är han som skrev den och från början så skrev han den som ett intro, alltså det var ett disco här i stan på Berns i Stockholm som ville ha en sån här pampig öppning, de hade någon ljusshow och det sprutade rök och det var jävligt mycket färger och 80-tal alltså det där. Och så ville de ha ett coolt intro när discot skulle dra igång klockan 11 på kvällen och då bad han som ägde stället Joey, vi kände dem lite grann så bad Joey skriva något mäktigt intro. Så gjorde han den här. Då var det bara själva introt. Då var det inte med trummor och liksom rockband. Utan var bara massa syntar liksom som tutade på.
Men sa han till dig då hur du skulle spela? Eller?
Nej, han lirade det själv på den
på grejen. Gitarren,
ja, nej, på han lånade synt av mig. Ja, så skrev han det.
Så han drog fram det bara?
Ja, han kom på den grejen. Och sen så var det väl någon som föreslog. Eller enligt legenden så var det våran basist som föreslog att
fan, på fyllan.
Ja, fan, det där är ju bra ju. Kan du inte göra en låt av det där? Så funderar väl Joey på det där taget. Sen så kommer han med förslag till den där låten.
Okej. Och den måste ju du ha slagit in hur många gånger som helst.
Ja, det har varit några gånger.
Du kör den på en hand, eller?
Ja, så jag bara håller handen bakom. Yeah.
Det är så, eller?
Ja, jag kör på en hand. Sen så lägger jag andra grejer med andra handen. Så är det.
När ni uppträder, hur står du på scenen? Vad brukar det vara? Vad har du för...
Alltså det har varit lite olika. Det var under en period så stod jag faktiskt långt fram på scenen. Nu när vi drog igång igen i början av 90-talet. Bara 2004-2005 där. Så stod jag långt fram. Men jag trivs inte särskilt bra med det. Så jag brukar försöka hålla mig bak vid Ian någonstans.
Varför trivs du inte där framme?
Eller? Jag vet inte. Det känns bra att vara där bak. Får jag hålla på med mitt i lugn och ro. Behöver inte bry mig så mycket om att...
Konfronteras med publiken.
Nej, hur fan jävla publiken som ska vara där varenda giggen. Vi är ju så jävla irriterad.
Kör du dubbel? Hur många syntar har du på rad? Liksom?
Just nu för tiden är det väl... Två där och en här. Så, alltså det är tre. Då
tre stycken, okej. Okay.
Förr i tiden då var det 8 stycken och 14 där.
Ja, exakt. Det har ändrats liksom. Men de blir ju fetare också.
Ja, precis.
Syntarna har ju allting.
Precis.
Är det inte någon gång du har glömt att hitta ljudet eller vad det är?
Oh, bara, för fan.
Och så det bara får köra något ljud som inte...
Ja, eller så får man bara så leta bara fan också.
Så kommer det.
Det var något gig, om jag ihåg, du fick med jävla tokspel i datorerna där, så att när du skulle köra Final Countdown, då var det en sån jävla jingle bell sound. Ding, ding, ding.
Just det. Ja, men det var ju synten som den dog.
Kunde knappt hålla mig för garv alltså. Så det hände en del grejer liksom. Det gör det.
det händer ju saker.
Men det måste jag säga, det måste jag ge dig, Mick. Fan, under alla dessa fan 30 år som jag lirar den där låten, så kan jag kan inte minnas mer än kanske 2-3 gånger som du där har hört att du har spelat fel på.
Jag vet att jag gjort det en gång som jag kommer ihåg själv. Ja. I Karlstad kommer jag ihåg av någon anledning.
Alltså?
Ja.
Men det är bara för att det är Karlstad.
Ja, det är Karlstad.
Ja, det är en sån grej.
Ja, kan jag förstå. Jag skulle göra allt fel i Karlstad.
Tjejerna är för snygga där. Man glömmer bort.
Ja, just det.
Det är
för
snygga.
Man
glömmer
bort.
Ja, det
är faktiskt.
Men i Karlstad fick ligga alltså.
Vad tror du på? Eller vad har du för spirituell liv? Eller vad säger, eller?
Alltså jag har nog ingenting.
Jag har ingenting.
Nej, jag är inte speciellt... troende. Om du ställer någon mer, alltså inte så här om du, allmänt, du vet så här, nej.
Nej, vad du gillar eller jag, tror eller vad är det för uppfattning?
Eller jag är nog lite mer kategorisk så att jag jag tror på det man kan bevisa.
Mm. Vetenskapliga mick.
Mm. Vad är det man har bevisat då? Eller vad är det som...
Ja, men till exempel saker som jag vet är ju att Ungern, det finns ju. Mm. Så det tror jag på. Jag tror på Ungern liksom.
Mm. Okay.
Så. och jag tror att människan, att det har skett en evolution, trots att jag inte har bevis på det.
Mm. Du tror på aporna, kan man säga.
Ja, jag tror på det. Jag tror på att det har varit en utveckling av djur och människor.
Mm.
Jag
tror... Det är väl Darwins teori?
Ja, det är Darwin. Jag tror ju så också. Mm. Alltså, jag tror ju på evolutionen, tror jag. Liksom. Mm. Det är ju inte stutigt i mitt spirituella, menar jag på.
Nej.
Allt är energi.
Mm.
Jag landar ju att allt är energi. Liksom, va? Det är...
Men jag tycker själva diskussionen om andlighet och... Eller andlighet... man ställer det emot vetenskap och att allt ska vara vetenskap. Det är en intressant diskussion, tycker jag. Och jag är fullt vad ska jag säga, öppen för att bli övertygad om att...
Men då är du agnostiker, som jag säger. Du ligger på det planet. Du är agnostiker.
Jag tycker det låter som att man är någonting som man behöver glasögon för. Men det är...
Nej, det är stigmatism. Nej, det är inte, det var det andra. Det var han.
Ja,
det var
astigmatisk.
Astigmatisk?
Ja, men jag är inte astigmatiker.
Nej, du är agnostiker.
Okej, agnostiker.
Ja, men... En sak som jag tycker, som jag blir lite... fundersam över när det gäller det här med vetenskap. Att man ska kunna vetenskapligt bevisa någonting. Okej, vetenskapen grundar sig på hundratals år av erfarenhet och upptäckter och så vidare och så vidare. Men tänk om det man upptäcker inte går att härleda till någonting man tidigare har upptäckt. Och bara för att man inte kan härleda det till någonting som man tidigare har upptäckt, vad är det som säger att det inte kan få... att det inte faktiskt kan existera. Det är ju att sätta krokben för utvecklingen
i sig.
I sig.
Men jag fattar inte grejen. Kan du ta ett exempel?
Ja, men till exempel, låt säga att det kommer ett... du får en andlig upplevelse av något. Så att du ser din farfar som har varit död i 40 år.
Okay.
Liksom, du kan...
Han har varit det, eller? Eller var det ett exempel?
Nej, det var bara...
Men
Du kan inte bevisa det mot någonting som redan är vetenskapligt bevisat tidigare. Men för dig så har du upplevt det hela. Men hur ska man liksom kunna, alltså vetenskapen i sig, hur ska den kunna gå vidare om du hela tiden måste kunna relatera till det som redan har hänt för att det faktiskt ska få vara en del utav den vetenskapliga utvecklingen?
Ja, du menar att...
Förstår du? Det är lite grann som tradition. Tradition tycker jag är ett hemskt jävla ord. Liksom. Det gör att det är ett otroligt fördummande. Det är ett sätt att få dig att inte ifrågasätta någon som helst mental utveckling.
Menar du att, om vi säger så här, du menar alltså att om du har sett din döde farfar.
Ja.
Du har upplevt honom.
Det är liksom så.
Ja. Och då menar du att då kommer någon och säger, ja, men det där går inte att bevisa vetenskapligt. Ja. Och då, därför säger du att det är fel att av vetenskapen att säga så.
Alltså, jag tycker det. För att rent generellt sett så tycker jag att liksom låsa sig fast vid gamla värderingar och gamla bevismaterial förhindrar dig att liksom ta stora kliv,
göra
stora förändringar framåt.
Jag kan förklara, jag lägger faktiskt in en grej här i det, för att jag har en väldigt god vän, och han är väldigt duktig i skolan, han är kärnfysiker. Mm. Och jag träffade honom av en anledning för 10-12 år sedan, och vi gick ut och tog en bira och så här, han ville snacka med mig, och säger han så här: men du Jörgen, det är ju så att jag forskar ner i Frankrike i kärnfysik liksom. Ja, så det är intressant liksom. Du håller ju på det här med energi, sen mig, och, ja, visst. Hur tänker du nu? Ja, men det är så här förstår, att när vi har gjort försök där nere, så har det i fullständigt vakuum så har det uppstått energi. Och det är enligt vetenskapen helt omöjligt. Mm. Och då tittar jag på honom och säger så att, har det här hänt fler än en gång? Ja, massor. Vad gör ni med det? Ja, vi behandlar det som en slump. Och då sa jag så att, tycker inte du, alltså då börjar jag bli rädd för vetenskap. För att, då sa jag till dem, på riktigt, tycker du inte att det vore bättre att forska i någonting som uppstår, som ni inte anser ska kunna uppstå?
Mm.
Är du med? För då har man ju låst sig, då har vetenskapen låst sig i det du säger. Liksom, i det här, ja, men det går inte. Det finns inte. Det är inte
på uppenbarligen det finns det där, men du har aldrig funnits tidigare, så vi kan inte acceptera
det. Det sker ju inte då med de här sekvenserna som måste ske för att det ska vara vetenskapligt bevisat.
Ja, okej, okay. Men grejen är så här. Då, för mig är ju vetenskap, det är ju så att säga viljan att försöka förklara det här som har hänt. Det är det som jag tycker är intressant. Och kanske till och med även det som du pratar om igen, det här med att du har sett, eller exempel som du tog, att du har sett din farfar som är död. Det vore ju intressant att kunna bevisa det. Och det för mig, eller förklara hur det gick till och varför.
Jag tror det är bättre för att,
och det är ju vetenskap också, tycker jag.
Liksom. Det är vetenskap, men det är så här också, det är någonting som jag tycker är jätteviktigt att säga. Jag har en god vän som är professor, behöver inte nämna namn och så på honom. Men han är professor, han gick ut och kollade, för att man menar på i Sverige att vi har forskat färdigt vad det gäller parapsykologi. Säger forskning. Det är klart, vi är färdiga med det. Vi har gjort det redan. Mm. Då gick den här professorn ut och så tittade han på vanlig traditionell forskning, hur lång tid den var. Och så tog han parapsykologisk forskning, hur lång tid den var, kontra det. Vet du hur lång tid parapsykologisk forskning var i tid jämfört med den traditionella?
Nej, jag har ingen aning.
2 veckor.
Okej.
Okay. Och då anser man att man har forskat färdigt.
Ja, okej.
Okay. Den är bra. Alltså, det är någonting som talar om, så jag förstår ju, du är ju agnostiker och tycker, jag tycker också det. Men sen ser jag också en problematik många gånger i att med forskning, alltså, och det här andliga, för att vi säger hypotetiskt, skulle man bevisa att det finns ett liv efter det här idag, då tror jag det kan bli helt fel. Jag tror att självmordsstatistiken skulle öka med 500% om folk vill veta att det fanns ett liv efter det här, som världen ser ut idag. Så att det kan ju också finnas någon form av intelligens som ser till att nej, vi ska inte veta det, för att frågan har ju funnits så länge människan har funnits. Mm. Om det finns ett liv efter det här. Den är liksom, det är ingen ny fråga.
Ja. Killar, ni skulle ha mer varsin grej. Jag vet inte om ni hade 2 grejer, varsin grej. Mm. Kan vi börja med någon som vill börja?
Jag kan börja.
Du kan börja, okej.
Okay. All right.
Då är det alltså...
Dogge ser väldigt fundersam ut.
Ska vi förklara vad det är till?
Alltså det är en pinne med en hand på. Det... Jag ser det som en klassisk ryggklia. Det var ju första du tänkte på. Fan vad skönt. Den här behåller jag.
Men den är ganska fin. Alltså. Det är trä. Och sen vad fan är handen gjord av?
Det är bara plast.
Det är nog plast. Plastmarmor. Marmorerad plast.
Det är fint.
Alltså. Men alltså, jag undrar vad det... Det här känns ju liksom som en typisk sak. En trummis köper. Alltså jag börjar skratta. Alltså det är... Alltså faktiskt på riktigt, det är ju problem för mig att säga, men det är så jävla mycket du.
Ja.
Och gå och köpa en sån här grej. Liksom. Ja. Det är, eller om du har fått den eller var den kommer ifrån. Va? För att det kan också vara kopplat med för att... Men det alltså, ja. Kan ju vara länkat runt omkring, alltså familjemässigt också, som den har funnits med en tid. Så att säga. Men då vill jag ju gå tillbaka till morsan och farsan med den här i sådana fall.
Mm. Det skulle ju kunna vara det enda Ian fick med sig efter skilsmässan. Det var den där.
Ta allt, jag behåller ryggkliaren.
Du menar, du gjorde som jag. Du gick bara rakt ut.
Ja.
Gjorde jag.
Tack för kaffet.
Men alltså, så, den är intressant och det är liksom det är med.
Men det känns som en länk till något förflutet. Mm-hmm. Så gör det. Det känns som en länk till något förflutet. Mm-hmm. Gör det faktiskt. Det är lite intressant. Är det? Först började jag skratta den solen så här. Liksom, det var ju mer föremål till sig. Men sen liksom blir det... Ju mer jag tittar, det blir mer och mer allvar i det så att säga, mm-hmm. på något sätt. Mm-hmm. Så, det är som jag säger, problem när man känner någon så kan man börja tänka konstiga saker. Liksom. Ungefär som när vi la ut en video på julafton eller något. När vi hade kul. Ja, vad säger du om
det? Ska jag säga någonting? Jag, jag brukar inte säga så här grejer och sånt, men jag vet inte, jag kände bara att det var jättemycket energi. Det var både positiv energi, men det var många människor med den där. Och den, jag vet inte, som om den betydde något, men vad kan jag inte säga. Men sen såg jag bara en bild av att du satt och spelade trummor på någon turné. Och du hade den bland stockarna, så tog du fram den för att du kliade ryggen och körde den. Men jag vet inte om det var just den bilden att den ville säga just det. Mm. Men jag tror att den ville säga något, att den betydde något i en viktig stund i ditt liv. Så det var något viktigt. Ja. Sen vad det var, det, jag vet inte. Så, men, det var mycket energi bara när du lade fram det. Jag bara kände hur den bara hade mycket energi. Känns som både kärlek men samtidigt någonting lite sorgligt. Mm. Någonting som är lite sorgligt. Mm. Men ändå så gläds du av det. Ändå när du tänker på det ändå. Mm. På den tiden. Så, det, men det var häftigt.
Ska jag förklara?
Ja, kör. Det vill vi höra.
Den kommer från mitt föräldrarhem. Den hängde ute i hallen. Mm. Bredvid en stor spegel. Där jag brukar hänga på sig, ta av sig kläderna. Och den användes ju flitigt för ryggcleaning givetvis. Men
jag måste fråga, varför tog du inte med det skohornet också?
Därför att det är borta. Det satt ett skohorn här uppe förut.
Visst gjorde du det?
I samma plats.
Då nu klickade det till huvudet på mig. Nu kände jag igen det.
Och jag brukade alltid stå framför den här spegeln och spela luftgitarr där den här hängde. Så den hängde bredvid spegeln så här. Så stod jag och tittade mig själv i spegeln och lirade luftgitarr.
Så tur-grej.
Ja, du vet. Och fick spela luftgitarr till gamla Kiss-skivor och Deep Purple och så vidare. Och så att den är förknippad med... Glädjen är liksom att det är förknippat med mitt intresse att upptäcka musiken.
Barndomen, ungdomen.
Ja, och upptäcka musiken och känna att musiken betyder någonting väldigt stort, mycket för mig. Liksom något var väldigt viktigt för mig. Och samtidigt, det som kanske är sorgligt är ju, man tänker tillbaka till svunnen tid, föräldrahemmet, morsan är borta.
Ja, det var det. Då var du ledsen, men nu är det lite... där sa du nostalgi. Men det är ändå glädjen då när du...
Ja, precis. Och det här är faktiskt också den... Jag tror att det är det enda föremål som jag har kvar, eller med mig ifrån barndomshemmet.
Okay.
Så att, och jag vet inte varför den har följt med mig. Av någon anledning så har jag fått med mig den här ifrån när jag flyttade hemifrån från morsan och farsan mitten på 80-talet. Och genom hela livet. Och alla flyttade med olika, du vet, äktenskap och skilsmässor.
Har du varit med dig?
Ja, så har jag följt med mig. Och nu hänger den fortfarande inne på...
Hur många skilsmässor har du varit med?
En skilsmässa. Okay.
Ja. Men den funkar ju fortfarande. Alltså,
ja, den funkar.
Kliar på ryggen så funkar den. Den håller ju sin funktion levande.
Så att den återkopplar liksom till min barndom. Så att på så vis så är det är en sån här grej som har ett stort affektionsvärde. Inte att den är
exakt.
Den kostar säkert 10 kronor att köpa på en loppmarknad, men det är
just, det är sånt där, jag gillar såna, jag tror det är såna grejer som de blir nästan som totemgrejer, liksom maskotta eller någon. De har en betydelse, jag har massor med såna, eller massor med, jag har ett flertal såna här saker från mitt föräldrahem och lite sådana här arvegods. De är inte värda någonting, men de betyder så oerhört mycket för mig. Liksom.
Ja, men när du ser den här eller när du har kontakt med den, då får ju du hela... Då får jag alla de här bilderna i huvudet direkt.
Ja.
Så du reser ju direkt i tanken. Den, den väcker ju så härliga bilder i dig. Det är en fantastisk grej liksom. Jag tror alla människor har sådana här, tycker jag, kanske inte just en sån, men någonstans. Det är grymt att du tog med den. Alltså. Häftigt. Använder du den som trumpin eller mick, måste jag bara fråga.
Den här låg bara bredvid. Men när jag såg den hela tiden i ögonvrån när jag stod och spelade luftgitarr i spegeln. Så såg jag den. Så att den här kanske har blivit liksom min kamrat på...
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Musikaliska resan.
Liksom. Det är en trigger.
Ja, precis. Så det, generellt sett så är en sån här som, jag brukar inte, många människor spar bilder, de spar fotoalbum, de spar massa grejer från svunnen tid. Jag har alltid varit så att jag gillar inte egentligen att hänga kvar vid materiella saker som får det att stanna kvar rent mentalt. Ja. Jag vill kunna liksom...
Du vill börja om på nytt hela tiden.
Ja, jag vill börja om på nytt. Och de minnena som jag har, vill jag... De minnena ska vara så starka så att de finns hos mig utan att ett materiellt ting ska behöva påminna mig om det.
Ja. Jättebra, du säger nu. Alltså. Ja. Viktiga grejer. Alltså. Ja. För det finns de typer av människor som sparar allt. Ja. Som sparar all de här energierna. Och tänk när de tar fram alla de här grejerna, då väcker de alla de här bilderna. Mm, men du vill kasta allting, du vill inte ha de här bilderna och börja om på nytt. Ja. Men då kastar du bort mycket också, energier och bilder som försvinner. Ja. Du raderar liksom mycket.
Precis.
Det är ju positivt också.
Ja, jag tycker att för mig är det positivt.
För att då, det kommer vi komma till sen också faktiskt. Mm. Kommer berätta. Mm. Bra grej alltså.
Ja, skitbra grej.
Kände mycket där. Ja.
Mycket då, var du med det? Har du med dig något?
Ja.
Ja. Då har
jag. Wow.
Ja, ett ben är det ju, det ser jag. Det är ingen tand, Peter, det är ingen tand. Nej, det är ett ben är det. Frågan är till vad? Det är inte till öron. Alltså, det här är helt skruvat. Alltså, det första jag började tänka på att det är från ett djur som du har haft. Så det var det första jag började tänka. Att det är länkat på ett sånt sätt till att det är kopplat med ett djur du har haft. Det låter ju absurt, men alltså det är inget som... Men är du med? Det får en betydelse. Det också. Jag hamnar ju också nästan lite... När jag hörde det så började jag tänka arkeologi, jag började tänka sådana här saker. Jag vill gå tillbaka tidsmässigt. Då hamnar jag med också att du har nog lite av den delen i det. Även att du har pratat om det, men jag tror också att du gillar det som ligger tillbaka. Att liksom se historik i saker och ting. Liksom, vad det är för någonting. Så jag skulle koppla det. Skulle kunna börja prata om föremålet på det sättet med dig också. Alltså just den här... det är ungefär som man skulle se dig titta bara på den här History X, den kanalen. Liksom. Det är favoriten liksom. Nu är det jag och History liksom, som sitter och tittar på det. Så känns det, nej men
jag kan ju gilla sånt, absolut.
Det känns lite djupt i det hela liksom, att den har som en betydelse. För mig blev det som en, det är som en amulett, ett totem på något sätt, precis som jag kände lite med den också, ännu mer. Vad händer nu?
Antingen blåste han mig helt och bara tog med någon grej. Eller så kände jag att du gick på en strand och du plockade upp den här, och sen den dagen blev det speciell för dig. Du höll den och tog med den, men den har legat länge och varit fram och tillbaka. Men vart vet jag inte, han har varit i vattnet eller stranden eller bland stenarna eller någonting. Men du har haft den länge och den har någon betydelse för dig, för den tar dig tillbaka till den där saken som du är. För jag vet inte om det är vattnet eller stranden eller när du går där, om det är en kärlek också, någonting.
Men för fan, det är ett finger.
Någonting, men sen vet jag inte vad det är för djur eller vad det är för någon ben eller någonting. Men det var det jag kände bara. Det var den typ. Mm. Så det kan ha varit en strand med stenar som någonting. Någon, du höll någon i handen kanske, eller någonting med hand, någonting, jag vet inte.
Slet av ett finger på
någon. Ja, just det, men för det var ju också en grej, ni tänkte att det var från ett djur, ni tänkte inte att det kunde vara från en människa i alla fall.
Det kände jag.
Det sa inget, jag vet inte.
Jag började gå igenom skelettet ifrån skolan nu som hängde. Fan, har jag sett det någonstans där?
Nyckelben från en skolkamrat. Ja, jag kör strandgrejen tror jag på det. Någonting.
Ska jag berätta vad det är för någonting?
Ja, kör alltså. Ja, det är jätteintressant.
Det är ett penisben.
Wow.
Det finns ju djur som faktiskt har ben i penis. Och...
Lucky bastards!
Det var därför jag sa att du blåste mig.
De visste att det var...
Nej. Det är ingen blåsning så.
Nej, men det är ändå, det var ändå ett skämt där eller någonting.
Ja, det är ett skämt på ett sätt, men inte helt och fullt. Alltså, för att det här är alltså att sådana här ben är ju då, man kan ju säga att det är en decimeter långt ungefär. Mm. Va? Mm.
Det är som en liten fallosymbol.
Ja, delvis. Men det är alltså ett... det finns ju, alltså det är ju inte helt ovanligt att många djur, framförallt rovdjur, har penisben. Mm. Det här, och de är alltså fria från resten av skelettet. De är helt...
Det sitter där liksom.
Ja, okay. Precis. Och hänger inte ihop på något sätt.
Inte med... i bäcken eller någonting. Nej. Det finns ingen koppling eller någonting.
Nej, det gör inte det. Men
kan
det
operera där... in ett sånt här?
Det där penisbenet kommer från en säl.
Ah, vattenstrand. Var du inne på? Mm.
Och det här ligger alltså framme hemma på, jag har en öppen spis. Och så ligger den alltså alltid framme där på öppna spisen. Och jag tänker mig de här sälarna som alltså lever i, den är från Östersjön den där, en säl som dödades på, eller utanför Åland i Ålands hav. Och tänker på de här sälarna som lever i det här vattnet som på vintern blir ganska jävla kallt. Mm. Så för mig är det där en liten, när mitt liv känns lite, när det känns lite kyligt och lite kallt, då kan jag tycka om att gå och titta lite extra på den här. Okay. För då kan jag känna att de här sälarna, trots att det är kallt som fan i vattnet, så kan de ändå fan få upp den och ha lite kul liksom.
Så det är lite av en
tomte. Ha lite kul eller lite kuk, vad sa du? Jag bara skojar. Förlåt.
För det är lite totem över den i alla fall, på ett sätt.
Ja, absolut.
Men då hade jag helt rätt ju. Ja. Kul att man också får det. Ja.
Så fint. Och jag var inte alls där. Jo,
men båda hade ju rätt.
Vi har en point i det hela. Så att säga. Häftigt.
Vad kul alltså.
Men nu är det så här.
Vänta, får jag bara fråga. Vad betyder den för dig bara så här? Liksom nu, liksom när du har... Alltså, du tog den i morse när du drog hit och så här.
Ja, den ligger ju hemma. Ja. Framme. Och det är ju just... Det är bara en liten så här... Det är som en liten...
Reminder
bara att okej, nu kanske det känns, nu känns livet jävligt kallt.
Finns de som har jävlar?
Men vad såg du, vad ser du för bild och hur vi ser den där sälen som bara...
Nej, det är inte så. Det menar jag att jag vet att fan, okay. Det går att överleva även. Det kommer att fixa sig det här liksom framöver också. Det är någon slags hopp i den där lilla penisbenet. Cool.
Bra, tack. För du hör det till över. Ta den tillbaka penisen.
Nu då, Mick, ska vi göra något roligt du och jag?
Ja.
Ska du få tillbaka din penis?
Tack. Stoppa ner den i fickan då. Mm.
Du ska blanda dem där.
Okej.
Okay. Mm. Nu ska jag lägga kort på det här. Det brukar vi göra. på de som kommer. I och med att han har lagt på så många gånger. Nej, det har jag inte. Vi har ju pratat om så mycket. Det kan bli ett sånt här kort igen. Kommer du ihåg det? Du sa att... Få ett fertilitetskort.
Ja, just det. Ja, det var ju, det var faktiskt en av de ruskigaste, eller ruskigaste, men mest skrämmande predictions. Du sa så här, du är inne i en väldigt fertil period. Ja. Och så var det två, och jag liksom så här, fan menar du med det? Så två veckor senare, då var min kärring på smällen.
Ja. Den är jätteordig.
Åh, ja. Oh, jävlar. Ja, det var lite läskigt faktiskt.
Ja. Man har ju fått vara med om lite sådana här faktiskt läskiga saker man har sagt till människor. Så att,
du ska inte välja kort mitt.
Nej, men han bara lägger upp och lägger upp. Han är så jävla ordningsam.
Men jag vill ha det kort.
Är inte han jobbig med sig på turnén? Är han den här ordning som håller reda på alla?
Ja, men Micke funderar.
Nej, men ni är jag har ju träffat er allihop. Ni är ju faktiskt rätt coola. Jag har aldrig uppfattat det som liksom... Ni är rätt coola allihop.
Framförallt är alla väldigt olika...
Ja, ni är ju väldigt olika personer. Ja. Mm. Det är ni.
Nu är det alltså... Nu förklarar vad vi gör här nu.
Nu gör vi... Så att säga en läggning här på Micke. Och jag lägger som vanligt det här keltiska korset heter det. Det kallas för ett keltiskt kors.
Okay.
Man tittar på nuet, man tittar lite vad du tänker. Man tittar på dåtid lite grann. Alltså väldigt spårande. Vi ser vad som kommer upp.
Och det där, är det där alltså då tarotkort?
Det här kallas för tarotkort, ja. Jag använder, fast jag lärde mig tarot på mitt sätt utav min mentor. Jag har aldrig läst några böcker eller någonting. För att det är just, jag brukar säga så här, problemet är att många sätter och läser tarotböcker. Ja, men en symbol, den betyder väldigt olika från person till person.
Okay.
Mm. Så att jag tycker man ska tolka utifrån sig själv. Mm. Precis när man är.
Och är det här, att när du gör det här, är det ett sätt för dig att lära känna mig? Eller är det ett sätt för mig att lära känna mig?
Mer för dig. Okay. Jag gör det för din skull, inte för min egen. Mm. Alltså när det gäller det här, i och med att det är mitt jobb. Så det är en del i när jag jobbar ju dels med en kontakt och sen jobbar jag med den här. Så det är som ett verktyg efter tarotläggningen blir att jag går pinpointa lite en persons situation i livet och sådär. Okay. Så att men nu är det så att man önskar att du hade haft lite mer problem, för det blir alltid bättre när någon kommer med problem.
Ja. Det där såg ju väldigt bra ut, små keruber och sol.
Ja, det är sant, alltså det betyder att vi säger så att jag tror du är inne i ett, och det, nu kommer det här är lite knäppt, men du är inne i ett läge av positionsbyte. Och det vet jag ju, liksom, tyvärr, att det är så. Men kortet i sig betyder alltid det för mig. Positionsbyte. Eller kan till och med handla om förflyttningar. Men det tror inte jag det handlar om. Utan det är just positionsbytena. Men även om det är alltså just den här biten som vi har pratat om lite annat. Vad det gäller E2. Så tror jag också att du är själv inne i ett läge där du håller på att byta position. Och det kan vara med familj. Att man bara intar en ny position lite grann i familj. Alltså att nu trädde jag och har den här rollen lite. För att, jag tror du är väldigt flexibel också samtidigt. Även att du kan vara ganska så rak så tror jag att du är väldigt flexibel i dig själv.
Mm, mm.
Samtidigt, så, det har vi redan pratat om. Du visar stenbockens stjärntecken. Och det är för mig ett kort som betyder, det står ju som det står på kortet, materialism.
Mm.
Det är det materiella. För mig, stenbockens stjärntecken. Men jag tog med det den här känslan. För mig betyder det materiella att sitta fast. Det är alltså det materiella, alla måste. Alltså sova, äta, bo och alltihopa.
Mm.
Och om jag tittar, så är det mer den känslan du är lite grann nu, att sitta fast. Du skulle vilja göra mycket mer. Är du med? Det känns som att du är ett oerhört kreativt flöde. Som inte bara har med musik att göra, utan att du är ett flöde som är kreativt på annat sätt.
Mm.
Just runt omkring dig, i nuet alltså. I tanken... Då visar du Wheel of Fortune. Det är ju jätteroligt, för att det är ju inte du egentligen. För att Wheel of Fortune är ett kort som man brukar kalla kortet för ödet. Jag tror inte på ödet. Jag tror inte det finns ett förutbestämt öde. Jag tror ödet förändras varje sekund, varje minut. Så fort jag möter en ny människa så förändras mitt öde.
Mm. Men jag tror på ödet, så det är lugnt. Så det finns olika.
Mm. Men i och med att du lägger det i tanken, det är också ett kort som står för förändringar. Det är att du skulle vilja, alltså att du har i tanken det här med att du, alltså jag tror det handlar om det kreativa, att du är beredd på att det ska ske förändringar just nu runt omkring det här. Som Europe, okej, det är en sak. Men sen upplever jag att du har andra projekt som jag känner att du, där måste det bli lite förändring, där måste det bli lite drag i det hela. Så det känns som att det senaste halvåret så har du varit inne i en sån process där du har velat utveckla det mycket, mycket mer. Mm. Alltså de här olika projekten. Du har riktigt tagit tag i dem runt omkring dig själv. Där kom det. Kortet för fertilitet.
Mm.
Mm. Fast han lägger det på dåtid.
Så han är färdig med det. Mm. Det blir inga mer barn.
Okej.
Okay. Nej, det är färdigt. Okay.
Ja, då vet jag det då. Då behöver inte jag göra en sterilisering som
nej, det är för fan, det är lugnt. Ja, men han sa ju det mediet.
Ja, precis.
Hej, Mickey, du är ju bara. Han mediet sa att jag aldrig kunde bli det. Nej, men alltså det är ett kort, det är intressant, det är ett fertilitetskort. Jag tror också det handlar, för att jag skulle vilja säga till dig, det känns inte, du kommer alltid, jag vet nämligen, för jag kommer ihåg, jag såg det en gång, Mick, nere vid vad heter det? Rock, Hard Rock i Stockholm.
Mm. Mm.
Och du kommer din son. Jag skulle parkera och du kommer gå. Och jag säger det. Jag vet hur pass mycket du är kopplad med familj. För jag såg det redan där. Hur närheten du har med barn. Alltså den biten. Alltså att verkligen brinna för att du kommer och vara öppen i det hela. Men jag säger så att det känns lite som att du har börjat kunna släppa vad det gäller barnen runt omkring dig och börja fokusera mer runt dina egna. Det är det jag tror det här projektgrejerna jag pratar om handlar om mer.
Mm.
Att du kan släppa det lite grann, det här med barnen. Du behöver inte ha samma koll på det sättet. Utan det handlar mycket mer om att ha att få göra dina grejer, känns det som. Men det kommer också, men det här tror jag handlar om jobb. Du visar skyttens stjärntecken på det som kommer. Det är för mig bara att man får väga för och emot. Så jag tror det kommer handla lite om det här med att ta beslut om hur ska jag göra med det här? Ska jag ta det erbjudandet eller ska jag inte ta det erbjudandet? Så jag tror det är lite sånt det kommer vara de närmaste 3 månaderna att väga för och emot och ta beslut om det helt enkelt. Du visar Vattumannens stjärntecken på det här året. Och det är ett kort som det symboliserar för mig önskningar och drömmar. Nu ser jag tror inte du är den personen som har så mycket önskningar och drömmar på det sättet. Du har grejer du vill genomföra, men du sätter det inte som önskningar och drömmar, tror jag, så mycket. Att jag ser inte dig som en drömmare på det sättet. Däremot så tror jag alltså det här året kommer handla väldigt mycket om att, som jag säger, att genomföra de här bitarna. Men jag säger också att det här är ett kort som står för hälsa. Och det känns som att jag gillar aldrig att säga det, men det här handlar om emotionell hälsa. Så jag vill koppla med någon annan runt omkring dig. Det är inte dig, utan jag kopplar dig i familj, och det kan vara familj som är i ett emotionellt läge redan nu. Är du med? Och det kommer att handla lite om det under det här året. Och det handlar om att vara stöttande och liksom finnas till runt omkring det här på ett sätt. Men det, så jag bara säger, det är inget måste, utan det är sådana bitar som kommer att ligga där lite grann. I det här är du. Mm. Du visar dig själv som the hanged man, och det är tålamod. Och det här ska ju bli intressant, för att jag tror faktiskt att du är tålamod, tror jag. Alltså att du har ett tålamod i dig själv och kan vänta ut väldigt mycket liksom, och verkligen se att saker och ting blir korrekt runt omkring det. Så att jag tror du är den som, det är inte det, det går inte sakta, utan det är bara du är klar av att vänta. Du har det tålamodet i det hela. Och sen, jag tror också det handlar om nuet. Alltså att du visar det just som det. Det handlar lite om det här vi har pratat om. Det här och det här. Det är att ha tålamod också. Att se saker, se tiden an lite grann. Och se hur det är, var kommer det att landa. Lite grann. Mm. Inte ha för bråttom. Hur då är det hemmet här? Då visar du the world. Och det är liksom, jag tror det är den här biten. Att du är, när någon kommer nära dig, då är du öppen. Då är du in på. Alltså, då kan man komma in på dig. Du är inte alltså avstängd så, men du har en stark integritet. Men nu är det ju så, när man är med i ett band som gjorde det, är klart att man måste skapa integritet runt omkring sig själv. Alla behöver ju inte vara som Mia. Fläka ut sig överallt.
Socialhoran.
Jag tror att, är du med? Det finns en öppenhet, men du har restriktioner liksom, och du har en integritet i dig själv. Hopp och rädsla. Då visar du tvillingarnas stjärntecken. Det är för mig, jag kommer säga så här, en del kopplar väldigt mycket med kärlek och som, nej, det är inte ditt hopp, det är inte din rädsla. Jag tror det här att ta på sig en roll som inte är du. Det är ditt hopp. Alltså diplomati pratar vi nu. Diplomati är ditt hopp. Diplomati är din största rädsla. Det är balans. Det gör att du har bra diplomati inom dig. Du tar inte på den roll som går för långt. Är du med? Men det är också utav kunskap. Du har lärt dig det. Att inte, nej, nu säger jag ifrån, nu säger jag stopp i det hela. Så jag tror innan det här tålamod, det kunde nog också att lite att du undvek. Om man skulle gå tillbaka till dåtid ibland, så undvek du lite grann.
det gör du inte längre. Utan, nej. Man vet vilka strider man ska ta och inte ska ta. Och sen kommer det här, The High Priestess, det resultatet. Du kommer att bli ett medium, Mick. Nej, den här situationen, vi ska inte skoja, den här situationen vi pratar om med det emotionella. Ha tillit till att saker och ting kommer att lösa sig lite av sig självt. Att in, man, det får inte vara för pådrivande, utan våga liksom ha tillit till att saker och ting. Det känns lite att du ska ligga där. Du ska ligga bara och ha. Du ska bara flyga runt och se. Så kolla så läget är okej. Okay. Inte för mycket på. Mm. Utan låta det sköta sig själv. Så, nu är jag klar. Jag hoppas du förstår något av det här.
Ja, alltså det var väl inte helt svårt att, att förstå.
Och placera in, kanske.
Nej.
Man behöver inte berätta allt, men du vet ju hur jag är. Hur funkar jag egentligen liksom det. Det är intressant, men jag brukar säga så här, just sådana här grejer, man ska ha ett problem. Alltså det är någonstans, jag brukar säga så här, om det nu, om vi ponerar nu att det här existerar, det jag håller på med, det är fint, för mig gör du det. Mm. Då säger du sig själv, tycker jag, att man kan inte komma och göra sånt här bara för att det är en kul grej. Och det vet jag inte du har gjort, utan det här är något vi gör nu. Mm. Men jag brukar säga att, när folk, och det har jag märkt av erfarenhet, när folk kommer till mig för konsultation, när det finns ett riktigt problem, alltså det är, allt är klockrent. Och jag tror då finns det ett syfte. Är du med? Det är inte bara liksom, jag tror på riktigt att den här energin vill hjälpa oss. Mm. Det är vad jag tror. Den är till för att hjälpa oss egentligen.
Så du anser att det finns en energi någonstans? Ja.
Ja. Och jag upplever ju den som döda människor. Liksom, va? Men jag kan lika gärna sträcka mig till att säga att det är energi.
Du upplever energin som döda människor?
Ja, jag ser ju döda människor. Alltså, liksom, jag kommunicerar, jag kan ju beskriva döda människor för andra som kommer till mig och konsulterar mig helt enkelt. Va? Mm. Och de förstår precis vem det jag pratar om utan att jag vet vem den är som sitter där. Mm. De får alltså inte berätta något för mig. Och hur det går till, jag vet inte. Det bara funkar. Mm. Antingen är det de som kommer väldigt lätt över eller så.
Ja, men alltså, en del av sakerna som du tog upp kan ju jag någonstans härleda till någonting i mitt liv. Just nu och även kanske tillbaka i tiden.
Alltså, jag trodde det. Men är det så, hade du suttit med ett tungt problem då? Mm. Då har det blivit. Mm. Och det är ju det vi hade väl något som, vi har gjort något poddprogram där vi hade någon som faktiskt var i det. Och det blev riktigt känsligt blev det liksom. Man började göra med det.
Men har du gjort det här på Dogge?
Nej, inte än. Han ska då med mig till Ungern. Till
han får inte göra på mig tyvärr. Nej. Det har vi. Han nej, men vi har ju gå in varje dag sitta.
Varje gång vi träffar.
Jag ser han får grejer, men han kommer.
Han är stark, vet du. Jesus kommer hela tiden.
Jag rullar med Jesus nu så säger så.
Men läser du teologi?
Nej, jag läser 2 år.
Du gjorde det?
Jag läste 2 år. Så att, det var fantastiskt. Mm. Jag har ju sjungit i kyrkan sedan jag var 7 år. Okay. Så jag har alltid hört de här orden och allting. Mm. Så tänkte jag, någon gång måste jag läsa det ordentligt så att jag får en ordentlig utbildning i det. Och då läste jag 2 år på prästskolan.
Okay.
Det var fantastiskt.
Men var din tanke att bli präst?
Nej, absolut inte.
Okay.
Jag vill bara lära.
Jag vill ha kunskap som en präst.
Mm. Okay.
Men tidningar smällde upp det. Nu läser han där och nu ska han bli präst. Och jag vill inte begrava någon. Eller, jag är inte ute. Jag ville bara ha kunskap. Jag hungrade efter kunskap och lära mig mer fördjupning. Mm. Mm. Så att, det var det typ.
Och
det
har din syn på kristendomen och Jesus och Gud förändrats när du har läst teologi?
Nej, jag har bara fått mer kunskap. Jag har alltid varit väldigt, vad ska man säga, har alltid haft väldigt stark tro på Gud och Jesus. Alltid känt att den energin är med mig, så att säga. Så att det har alltid varit positivt. Så jag har aldrig ifrågasatt eller tyckte det var konstigt och sådär.
Ja, nej, precis.
Men jag har blivit lite kluven för att jag är Native American och där är allt det här väldigt
vanligt
och det. Och när man är med Jesus så säger att man inte ska hålla på med det andra. Så det, man blir dubbel liksom. Så att han ville ha det här fram. Så.
Men du känner en energi av det vi kallar Gud eller Jesus? Eller, är det
ja,
så?
Definitivt. Mm. Vi ska
men vad det. Du pratar också om en energi.
Ja. Exakt.
Alltså, det är energi. Skulle det
kunna vara samma energi.
Definitivt.
Fast ni ser den på olika sätt.
Yes. Blockar. Vissa kallar det Gud, vissa kallar något annat.
Ja, nirvana, andevärlden, kosmos. Alltså, så det är det jag är ute efter. Jag tror kärt barn har många namn. Mm. Egentligen skulle jag vilja säga så att jag anser att det fanns en som var den absolut mest andliga av alla, och det var Einstein. Allt är energi. Alltså han har alltså lagt
Nikola
fram
Nikola Tesla också.
Allt är energi liksom, det är allt oförstörbart. Egentligen är han, anser jag, som har sagt det mest andliga utav alla de här liksom, och de var vetenskapsmän. De var forskare och de sa det liksom, för att de gick så långt.
Men det är ju faktiskt en del av vetenskapen. Det är ju alltså en grundläggande, eller en hörnsten i det hela, är ju att energi försvinner aldrig. Den omvandlas bara. Det är liksom, det är ju...
Och då är det mer det att jag tror att det kan omvandlas till att det kommer nya människor. Jag tror på reinkarnation, jag tror på hela den här biten liksom. Och så att jag tror bara det handlar om på olika sätt att se på den här energin. Och det är liksom, jag har jättemycket respekt för alla som har en trosuppfattning som ligger på ett gudshållet till. Om de inte är rabiata och är fundamentalister, då kan jag gå igång. Men det finns det inom min bransch också. Så att, liksom, men när man ligger liksom och har det liksom för sig själv. Man har det här, precis som Dogge har. Liksom. Så att, det blir, men det är ju det att jag har gått ut offentligt så hårt med det här. Liksom, att vara medium så att...
Jag tycker det
är svårt att
nu ifrågasätter vi honom. Nej, det blir mycket så tyvärr.
Ja, det är ju det.
Det är därför jag inte vill göra heller grejer, för jag liksom, jag vill inte blanda mig med det.
Så. Nej. Men det är också det är en grej vi har då också, att jag vill ha bägge sidorna. Jag vill ha den här delen som du har liksom, så kunskapen i den.
Ska vi se vad vi har?
Ja.
Då är det min tur, va?
Ja.
Där har vi dig. Ska vi börja? Du sa ju själv säl, så det blev en säl. Du är en säl, det är ditt skyddsdjur och kommer vara det. Och du har jättebra hörsel och du är kung i vattnet så att säga. Men när du kommer upp till land så hör du inte så mycket längre. Folk springer iväg på den stora vägen, de rushar iväg, alla springer dit. Men du har inget bråttom med att springa med dem. Du struntar i dem liksom, du går din egen stig. För du är kung på din grej. Du kan din grej och du gör din grej och du är trygg med det jättebra. Du har en stark krona med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 stycken
grejer.
Bling. Ja, liksom. Det här är din grej och det här är din stig. Och du går sakta men säkert trygg mot solen. Mot bara, det kan bara bli bättre. Allt i ditt liv kommer bara bli bättre och bra. Och du kommer inte stressas av den här stressen som... är liksom, du är trygg, du är trygg som sälen, du har din grej liksom, så du behöver inte vara orolig. Jag känns, det var bara, och strålarna drar sig liksom, du går mot ljus.
Skönt.
Det, jag vet inte, du har mycket god syn under vattnet, och jag kollade också på, jag googlade sälen och då var det så att du har mycket syn under vattnet och hela din värld, du kan din grej. Sen kanske kommer någonting, men jag såg ingenting negativt som skulle komma någonstans. Det är liksom, det är grejer som dyker upp, men det är ingen stor grej liksom. Du kan bara, du ska bara njuta, fortsätta på din stig, må bra. Och det kommer, allt kommer falla bra för dig tror jag, känns det som. Det kanske är någonting som, men det var ingen stora grejer. Du ser din väg är helt, vi hade några andra som hade massa gropar på de här vägarna. Men här, så, här var ingenting. Mm. Du går bara raka mot... Du ska bara göra det som du gör. Cool. Så behöver inte vara orolig.
God syn under vatten, som du säger. Ja. Sälen under vatten. Mm. Då får jag den bilden att du är i, till exempel i Europe då, så är du den som alla alltid frågar om ackord, passar den här tonen. Du ser liksom tydligheten i musiken. Exakt. Medan de andra är uppe och liksom famlar och vet inte riktigt. De vet att de vill åt ett håll, men Mick, vilken ton är det där? Fan, vad ska vi ta för ackord här som harmoniserar med den här? Du har alltid liksom...
Ja, hörseln och synen i havet är du liksom, du har allt. Men när du går upp på land, precis som sälen, då gör du inte så mycket väsen om, du bryr inte så mycket, för sälen hör dåligt och kan inte lokalisera vad som händer på land så mycket. Och det tror jag också för att den liksom, den är i sin värld liksom. Du är kung redan på din grej, så det är inte så intressant. Men det är klart du liksom, så det, det är tvärlugnt med dig alltså. Det är riktigt bra alltså. Faktiskt, det är sällan man ser så här. Och så är det en stor Rhodes är det. Rhodes är från 70-talet. Ja, Rhodes är från 70-talet. En stor Rhodes som bara ploff på din stig. En härlig, skön Rhodes som står där liksom.
Härligt.
Och jag vet inte...
Det är ju mera...
Jag vet inte varför det är en Rhodes. Därför jag frågade hur många syntar du hade. Och du sa 8 och det var då, det blev mindre. Men sen kom en Rhodes i bilden. Det är en stor Rhodes som...
Jag tror att det är det att mix... På 80-talet då var det high-tech synt sound och grejer. Och nu liksom blir det mer och mer gammal Hammond, gamla Fender Rhodes, mellotroner, gamla vintage-instrument. Du strävar mot en enkelhet och mera...
Det här är bara en. Jag var tvungen att fråga dig. Därför jag frågade hur många var det. Jag fick bara en och det är en sån... Jag försökte rita en Rhodes, men det var kanske det. Men jag såg de här, de har någon sån här
ben. Ja, precis. Jag fattar grejen.
Som du skruvar på där. Och det är det här du kommer göra, ända till solen, tills det beger sig. Det är det här, du är kung på det här. Fortsätt vara den kungen du är.
Fan vad grymt.
Gå på Haugis.
Men han ska inte ha en läggning här.
Det gör vi inte. För att
ska vi köra dig också direkt?
Ja, kör mig.
Okej, kör vi.
Jag tror vi släpper det, för jag vet för mycket, känner jag.
Ja, jag vet mycket. Ja, det var så var det. Just det, ni kände varandra innan, va? Ja. Och du hade mycket... Det är svårt när det är två stycken, för att jag måste hela tiden känna kraften. Men jag fick ganska mycket på dig, faktiskt. Mm. Och här är vatten. Du är en stor fisk. Du är en big fish i vatten. Du har mycket energi. Mm. Och alla simmar dit, men du simmar din väg. Och jag vet inte, det är karpen eller någon som gör det, va? Du är lite som den fisken, eller stora laxen som simmar åt andra hållet. Ja, du simmar liksom uppför. Du är på väg upp. Grunden i bilden är att du är ett träd. Mm. Du älskar kunskap. Lär dig nytt, förnya dig. Mm. Du bara växer och växer och växer. Mm. Och på ditt träd är lite frukter och sånt. Du är liksom... I och med att du hungrar efter så mycket kunskap, så kommer det kommer löna sig. Det kommer frukt till dig, så att säga. Mm. Så fortsätt vara så, för att du gillar att vara så. Och det är bra för dig också. Mm. Att du inte står stilla på en plats. Och liksom, du har den här energin och det är bra. Mm. Jag fick massa ord upp här. Inre lugn, harmoni, så fick jag mat. Men du sa till mig innan att du var vegetarian. Mm. Så då hade det liksom... Du avslöjade något. Jag känner inte det alls. Men mat i alla fall. Och det är någonting bra faktiskt. Mm. För att det kommer hålla dig borta från sjukdomar och sånt, tror jag. Mat. Du har harmoni, du är lugn och du har inre lugn. Mm. Och pengar var viktigt. Men det är inte så viktigt då. Du har kommit till en åldern där det kan flyga iväg. Och kommer in så flyger det iväg. Och det gör inte så mycket längre. Mm. Det är inte lika viktigt idag längre. Även om det är viktigt för alla människor på något sätt. Så är det är inte hela världen idag. Du liksom... Sen har du någon... Som är på andra sidan. Som tycker om dig mycket och vakar över dig. Någon som har betytt väldigt mycket. Jag tror att det är en man. Men han skickar stora blickar till trädet som du är. Han vakar över dig. Han är med dig. Han är som en skyddsängel. Och här står han på ett moln. Och det kom mycket.
Tror du
han
stod pissa på mig?
Nej, det gör inte. Han har det här är blickarna. Det är många. Han tittar på dig.
Och det är stjärnstoff alltså som kommer ner.
Han har koll på dig. Cool. Och han är med dig. Så du behöver inte vara orolig. För att han kommer att vara med dig och glida med dig överallt. Och fortsätt med in i lugnet. Ha harmoni. Och fortsätt äta bra. Det är nyckeln. För energin har du. Det är du.
Ja, det var jättebra. Det stämmer precis.
Det var faktiskt väldigt bra var det. Jag har inte berättat något för Dogge. Jag tycker det var grymt, för att jag känner honom så väl.
Okej, det gör det.
Så att det var nästan, du undrar, man börjar tänka att jag har berättat något för dig nu.
Nej, jag hade ingen...
Berätta dig väldigt nära saker, nämligen.
Om du har frågor så kör gärna. Om du ser på bilden så...
Jag tänkte bara mest kommentera på det du säger där, att kunskapen, det är ju det här liksom, att jag känner att jag vill mer och mer, känner jag, detach liksom. Gör mig fri från alla måsten. Gör mig fri från alla.
Det är det som flyger. Ser att pengarna har vingar här? Det är lite måste. Den håller på att flyga iväg. Och trädet är liksom större. Det här är kunskapens träd. Det är kunskap. Det är där du mår bra. Det är där du ska vara. Och du har kommit på det nu. Det är nu du har kommit till den insikten. Du är i den åldern nu. Att förstå liksom. Det här kommer inte lösa dina problem. Så det här kan flyga iväg. Det är inte så. Det löser sig ändå. På något sätt liksom. Det är det här, det är här du mår bra. Och det kommer ge dig frukt. Så var här och sök kunskap, hitta, gå ut och gör det. Det är det. Det är du.
Jag har också det, ser man motströmmen. Det är också klockrent.
Alla orkar inte göra det. Alla människor orkar inte göra det. Du har den energin att du orkar göra det. Och du kommer... han går i sin väg som säl på ett annat sätt. Liksom. Han går och är mera... i sin värld och så liksom. Du är mer så här, alla går ditåt, men du vet att de har gjort fel håll, för du ska ditåt liksom. För du vet att du är här, där är det bättre är där. Så du drar dig ditåt. Du är helt säker på. Och det är därför de är små fiskar. Du ser att de är mycket mindre. Du är en stor fisk, du är big fish. Så att du kör på det. Och då det är bara bra.
Rätt väg.
Ja. Den där mannen skulle jag vilja veta vem det är, om jag får fråga.
Ja, det kanske kan
vara Idolf.
Det kan vara Idolf.
Det är han.
Det kan vara min gudfar.
Idolf kan lätt vara.
Ja, det är någon. Det är någon som är väldigt...
Han vakar över.
Han har kraft alltså. Han står ju på moln. Det är lite som, du vet när man tänker Gud som en farbror och sitter på moln. Det här är inte Gud, men det är, han är... Han har power liksom. Han har någonting för att han... Han kastar, han har koll på det liksom. För att han tycker om dig väldigt, väldigt mycket. Han gillar dig väldigt mycket, har alltid gjort det. Alltid haft jättebra öga till dig. Och han kan du kommunicera med och ha energier med. Och det kan han mer om det, men det var bara vad jag såg. Men du kan ju det andra sidan, jag är inte så bra.
Men det är för när vi, du har säkert berättat om det här när vår gemensam vän Christer höll på att stryka med.
Ja, lite har jag berättat.
Men i alla fall, när jag kontaktade dig.
Då var ni i Spanien.
Ja, precis.
Ni var på turné i Spanien tror jag då.
Och jag ringde till dig mitt i natten liksom. Och då var det faktiskt den första, vad ska jag säga, tanken som kom till mig. Det var att jag hade Idolf med mig på något vis. Jag såg honom, alltså den stora trygga mannen liksom. I samband med att jag liksom ringde till Jörgen. Jag kom på den tanken liksom.
Det kan vara att han har hjälp, alltså det, som jag sett,
men det är ändå liksom den första tanken av trygghet, då såg jag honom liksom.
Det kan vara min
jag heter inte om att det är så. Nu när jag säger det så, då är det han som är där också.
Men jag har en fråga till er gärna. Jag har suttit och tänkt, och jag har faktiskt tänkt på det sen första gången jag träffade, jag var med och kollade en gång när ni repade, när ni hade återförenat. Är ni genomsnittligt de längsta bandkillarna i världen? För jag tycker ni är så jävla långa allihop. Nu är inte jag så lång. Men är ni med? Snittar ni 1,80 allihop?
Jag tror vi ligger över 1,80.
Ja, det tror jag.
Och inte det är långt för ett band. Jag tycker alla Prince 1,62 eller 1,52 eller vad de har. Ni med? Alltså att jag brukar se musiker, och det var rätt ordförande. Jag har alltid tyckt att Joey, det är en kort kille. Och då möter jag, fan, shit, han är bara länge vad jag är liksom.
Jag tror du och jag, Mick och Joey, ligger nog ungefär någonstans 1,82.
1,82 där någonstans.
Men sen har vi ju långskånkarna, John Levén och John Norum. De är
nog 85 måste de väl vara.
Ja, det är de. De är mycket längre.
Men alltså, är ni med? Jag tycker ni är ett band liksom, för jag har alltid sett att åka nu. Alltså jag garvar, jag tycker det var så kul, för det är sådana här konstiga tankar jag får. Det låter som jag är trummis.
Men en annan intressant reflektion på det. Ett av världens absolut största band, AC/DC, är också ett av världens kortaste band. Originaltrummisen i alla fall, Phil Rudd, jag vet inte hur kort han är, men han är ju en liten jävel. Och sen har du ju bröderna Malcolm och Angus Young. De ligger någonstans 1,55.
Shit.
De är inte längre.
Nej.
Jordi-sångaren, eller han är sångaren, vad heter han?
Brian Johnson. Han är lite större.
Han är lite längre, va?
Så det är inte storleken som räknas, som Pigan sa.
Nej.
Grabbar, vi ska tacka er. Ja. Tiden har gått ut. Det var fantastiskt att ha er här som gäster.
Ja, väldigt trevligt. Ja, väldigt trevligt.
Intervjua halva Europa i alla fall.
Ja. Ja.
Är det EUR eller är det P? Vilken, vilken del av...
Jag tror det är EU.
EUR, ja. Och tack att ni som har lyssnat och kollat på det här. Det här är podden
Å andra sidan.
Med Dogge Doggelito och...
Jörgen Gustafsson.
Yes, och tack till alla som har lyssnat.
Tack ska ni ha. Får låna en rycklig.
Ja, gör det.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.